Välkommen till Skånes taltidning nummer 37 2019. Utgivningsdag, fredag den 13 september. Solen gick upp 6.34 i morse och går ner igen 19.31. I studion Mats Sundling, Åsa Kjellman Erisi och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Många klagomål gör att felparkerade elsparkcyklar ska forslas bort i Malmö, medan Stockholms politiker kräver lagändring.
En blond och två mörka, så ser de nya ministrarna ut.
Om du inte kan ta dig till biblioteket så kan det kanske ta sig till dig. Vi ska till Skillinge i östra Skåne, där den nedlagda bibblan nu ersatts av en bokbuss.
Öppnat och stängt på det med polisskola, hotell och telefonkiosk.
Månadens ansikte är Margareta Persson, som ägnat sitt liv åt funktionshinderfrågor. Allt började med att hennes mamma fick polio.
Och med Footbray kan du följa bollens väg i fotbollsmatcher. Nu finns den taktila skärmen som prototyp.
Evenemangstips med äppelmarknad och bröllopsmässa.
Och kalendern med statsbudget och parasport.
Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och har regionala och lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan.
Malmö stad ska forsla bort fler felparkerade elsparkcyklar, det beslutade trafiknämnden i förra veckan. Stan har fått många klagomål på att de ställs i vägen för gående, både av företagen som äger dem och av de som hyrt dem. Vilket orsakar problem för de som inte ser eller till exempel sitter i rullstol bland andra. Och nu har stans parkeringsbolag fått order att prioritera bortplockning av elsparkcyklar som företagen som äger dem sen får lösa ut mot en avgift. I våras hade Malmö en liknande kampanj och då plockades 150 sparkcyklar in. Sen dess har antalet elsparkcyklar och företag som hyr ut dem fördubblas och parkeringsproblemen har ökat, liksom olyckorna. I Malmö utreder man nu också om det är möjligt att begränsa parkeringen till bestämda platser. Men den utredningen är försenad. Den prioriterade bortforslingen som Malmö lär vara ensam om i Sverige ska pågå i någon eller några månader. I Stockholm, där Synskadades Riksförbund häromveckan genomförde en lappningsaktion mot felparkerade elsparkcyklar, så krävde trafikborgarrådet Daniel Heldén i veckan en ändring av lagen så att kommunerna kan få ordning på dem. Idag är de ett problem inte minst för funktionshindrade, men det är inte kommunerna utan kommersiella aktörer som har makten, skriver han i en debattartikel riktad till regeringen. Och eftersom det inte går att förlita sig på företagens välvilja vill Heldén nu att lagen och trafikförordningen ändras så att elsparkcyklarna blir ett eget fordonsslag. Enligt polisens och Sveriges kommuner och landstings lagtolkning är det nya fenomenet hyr elsparkcyklar idag att betraktas som cyklar. Och det gör att kommunerna inte kan kräva till exempel licenser av företagen eller begränsningar av antalet sparkcyklar. Och inte heller att förbjuda att de körs eller ställs på vissa platser. Heldén vill också att kommunala parkeringsvakter ska kunna ingripa mot förare som kör trafikfarligt eftersom polisen ju har begränsade resurser. Ansvariga politiker i Malmö har efterlyst en lagändring redan tidigare av samma skäl. Och Sverige fick i veckan några nya ministrar medan en gammal har blivit EU-kommissionär. Men hur ser de ut egentligen? Ja, det ska vi försöka beskriva. Den tidigare arbetsmarknadsministern Ylva Johansson har blivit ny EU-kommissionär med ansvar för migrationsfrågor. Hon är 55 år gammal och var innan en rad ministerposter, matte- och fysiklärare. Hon har ett brett, lätt fyrkantigt ansikte med höga kinknotor, kraftfull näsa och blå ögon som ofta smalnar av till ett kisande, vilket kan ge ett lite finskt utseende. Håret är mellanblont och alltid kortklippt. Ny arbetsmarknadsminister blev istället Eva Nordmark, en 48-åring från Luleå, som fram till nu varit fackförbundet TCOs ordförande. Också hon har en bred panna och markerade kindknotor med brett sittande grå ögon. Läpparna och näsan är smala och det axellånga håret är kastanjebrunt med vänsterbena. Ny utrikesminister efter Margot Wallström som ju slutat är Ann Linde, som föddes i Helsingborg för 58 år sedan och som fram till nu var utrikeshandelsminister. Hon har också en bred panna och markerade kinknotor med en framträdande näsa, nästan lika bred som munnen. Ögonen är gråblå och håret är snarlikt Eva Nordmarks, fast benan är till höger. Och ny utrikeshandelsminister efter henne blev Anna Hallberg. Och då inte poeten med samma namn, utan en 55-årig tidigare bankchef som senast var på Almi Företagspartner. Hon är blåögd och det ljusblonda håret har lugg i pannan, hög volym och går ner till axlarna. Djupa fåror från näsa till mun gör ansiktet nästan tredelat till utseendet. Och när hon ler, vilket hon gör ofta och vant, visar hon mycket och vita tänder. För ungefär 6 år sedan lades filialbiblioteken i Simrishamn ner. Många blev besvikna och protesterade, inte minst eftersom 2/3 av kommunens invånare bor utanför Simrishamn, där huvudbiblioteket ligger. Men sen drygt ett år tillbaka rullar nu bokbussen till ett 20-tal byar och mindre samhällen istället. Och i bussen finns förutom de vanliga böckerna också gott om talböcker, ljudböcker och storstilsböcker. Vi var på plats när bokbussen anlände till Skillinge.
Hej, och i närheten av busskuren på Skillinge busstation har ett 10-tal personer samlats när den gröna, vackert målade bokbussen så småningom rullar in. Den har motiv som för tankarna till en sagoregnskog. Och dörrarna öppnas av bussens chaufför, tillika bibliotekarie.
Hej, hej. Hur står det till?
Jag heter Kate Wison och jobbar som bibliotekarie på Simrishamns bibliotek. Och jag kör då även bokbussen till... Jag kör inte till alla byar, vi är några stycken som kör. Men vi kör till 20 byar i kommunen.
Och idag, vad har varit på din tur idag?
Idag, ja, först var jag på några förskolor i morse och sen har jag varit i Östra Vemmelöv, Östra Herrestad, Vallby, Östra Hoby och Skillinge.
Och när jag körde hit så såg jag bokbussen i Östra Hoby var det sist.
Ja, den syns ju bra.
Ja, den är väldigt fint målad. Ni har ett motiv med sagofigurer, hästar, ser ut som My Little Pony och... lejon och räv och grönt är det.
Där tog vi hjälp av barnen i kommunen och lärare och skolbibliotekarier. Vi skickade ut en enkät till grundskoleelever upp till 6:an var det mest. Så att de fick ut en liten enkät där de då skulle rita vad de ville ha för motiv på bussen. Så vi fick in 150 teckningar och de gav vi till en stackars formgivare som då plockade ut massa olika motiv och såg liksom en röd tråd med det här med djur och natur var det väldigt mycket. Och satte ihop det till detta.
Under 3/4 som det har varit öppet här så har det kommit en hel del människor hit.
Kom igen,
du fick
till.
En till.
Vill du lämna en bok?
Yes.
Men det var bra, då tar jag den. Så.
Men det är många besök ni har här.
Det är många besök. Det brukar väl vara upp till 20 stycken i Skillinge.
Hur mycket talböcker har du med dig?
Ja, vad kan jag ha? 50 stycken kanske. Och så byter vi ju beståndet efterhand. Så att det liksom inte är samma titlar. Men de flesta brukar ju veta vad de vill ha. Så att de reserverar. Och det är oftast nya böcker som vi behöver då bränna ner. Eller ta från någon annanstans.
Ska de tillbaka?
Ja, de ska jag lämna tillbaka. Och så ska vi se, har jag fått någon mer?
Vi ska kolla. Bussens inredning går i mörkrött och naturfärgat. Och ett stort fönster ger utsikt över den plats där man för tillfället befinner sig. Idag är det Skillinge och dit kommer bussen en gång i veckan. Hyllorna med alla böcker lutar svagt inåt så att böckerna inte ska börja att falla ut under färd. Och en av många stambesökare just i Skillinge är Birgitta Bredberg. Hon ser dåligt eftersom hon har gula fläcken och därför så lånar hon talböcker.
Du kan sitta här bak då. Varje vecka kommer jag. Jag lånar och jag lämnar tillbaka böcker. Och jag tittar igenom vad som finns i talböcker. Det är ett par hyllor här som man kan titta. Och de är väldigt hjälpsamma, bibliotekarierna som följer med bussen.
Är det något speciellt ute efter idag?
Ja, Mannen i skogen. Den biografin som är nyutkommen av Vilhelm Moberg. Den vill jag gärna läsa. Jag har läst, eller jag säger jag har läst, men jag har lyssnat på den talboken som handlar om Selma Lagerlöf. Jag frågade om jag kunde få författarbiografier, för det tycker jag väldigt mycket om. Och då plockar de upp en 6-7 stycken, så jag har läst Werner von Heidenstam, Hjalmar Söderberg och Selma Lagerlöf och Astrid Lindgrens biografier, tjocka, som jag aldrig skulle gå och köpa själv.
Och det här att du då kan lyssna på dem, hur mycket betyder det för dig?
Det betyder oerhört mycket. Allt betyder det. För jag har ju jobbat med läsande hela mitt liv som lärare på gymnasiet i litteraturhistoria. Så att det är hela mitt liv läsandet. Böcker betyder allt.
Och när böckerna tar slut och du inte har hunnit låna nya, hur känns det då?
Ja, det känns tomt. Det känns väldigt tomt. Mm. Då är jag lite rastlös.
Men innan det började komma en bokbuss hit, hur gjorde du då när du ville ha nya böcker?
Jag litar på min man som körde bil då. Han har slutat nu. Vi åkte in till Simrishamn och lånade på biblioteket. Men det är skönt, det är fantastiskt med den här bokbussen. Det är rena lyckan. Jag kan gå med rullatorn hit. Jag bor i närheten. Så det är fantastiskt.
Och efter en stund är bibliotekarien Kate Wisonj ledig. Och det blir Birgitta Bredbergs tur att låna.
Kinberg Batra. Inifrån. Ja, bra. Biografin där.
Bra.
Den som du har beställt.
Inte för att jag är moderat. Tvärtom. Mm.
Det vill ändå läsa.
Ja. Där har vi
det. Det är bra. Och innan jag glömmer så får jag beställa den där Mannen i skogen.
Mannen i skogen?
Vilhelm Moberg.
Moberg, ja. Absolut. Jag kan inte se att vi har den som talbok, men vi kan ju bränna den till dig.
Hur snabbt går det att få en sån här bok när man beställer en talbok?
Ja, Birgitta har den nästa torsdag, om en vecka.
Jag brukar få det snabbt.
Så härligt.
Ja, det är det verkligen.
Hur många böcker brukar du låna varje gång?
Ja, 3-4 stycken för att jag ska hinna.
Men hur mycket läser du då när du hinner med så mycket under en vecka?
Jag läser nästan alltid. Jag är ju gammal och behöver inte arbeta så mycket.
Sen har ni storstil och så också. Är det mycket utlåning på dem?
Det är det när vi åker till särskilda boenden. Där är det väldigt många som lånar storstil. Men det händer ju på de vanliga stoppen i byarna också.
Och hur är det att köra bokbuss jämfört med att vara på biblioteket i Simrishamn?
Det är jätteroligt. Det är ju varierande och det blir ju lite mer intimt. Alltså man får ju en annan kontakt med besökarna. Funkar väldigt bra som en mötesplats. Man passar på att prata på ett helt annat sätt än vad man kanske gör på biblioteket. Det blir mer naturligt här inne att man pratar lite.
Bussen som ett tag var fylld med folk är nu så gott som tom. Och Birgitta och Kate sätter sig i den röda soffan för att gå igenom nya talböcker som kommit med hjälp av ett förstoringsglas.
Sommar i dansen.
Lena Ebervall.
Ja, den känner inte jag till alls.
Den ska vara jätteintressant. Jag hade en besökare som hade läst boken.
Yes.
Det handlar om en domare som i åratal kunde förskingra miljonbelopp utan att bli stoppad. Det här var alltså från 30-talet till 50-talet i Stockholm.
Ja, det låter intressant.
Så att, den tycker jag nästan du får testa.
Åt sidan, ja. Mm. Jag ser för dåligt.
Ska jag läsa?
Ja, jag tror det.
Ja.
Det var under 2013 och 2014 som biblioteksfilialerna i Borrby, Gärsnäs, Sankt Olof, Skillinge, Hammenhög och Kivik lades ner. Och då arbetade inte Kate Visagne på Simrishamns bibliotek. Men hon menar att när väl bokbussen började köra för drygt ett år sedan så innebar det också bättre service på andra små orter.
Då fanns det filialer i 6 byar som hade öppet. Några timmar i veckan. Det var liksom inte så varje dag. Nu kommer vi ju till 20 byar. Alltså, det blir en större spridning. Man kan ju nå fler. Och sen är det kanske inte så att tiden passar alla. Men vi ska ut med en enkät nu. För nu har vi varit igång i drygt ett år. Och försöka se liksom vad folk tycker. Om vi kommer för tidigt eller för sent. Eller om det är bra som det är. Eller man får ju försöka lyssna in hela tiden vad folk vill och har för behov. Men på ett sätt så når vi ju fler. Sen förstår jag att det kanske inte är lika bekvämt för de som hade filial innan. Men de som inte hade filial, för man kan ju inte ha det i varje by. Men bokbussen kan i princip komma till varje by som är intresserad. Och vi tar gärna emot förslag från byar som vill att bokbussen kommer.
Och om man har tekniska problem med sin läsplatta eller sådär, då kan man också få hjälp, va?
Ja. Vi har dels något vi kallar teknik drop-in som då är arrangerade aktiviteter där en kollega följer med ut. För nu är jag ju ensam, det är vi ju vanligtvis. Men då har vi med oss en extra som bara hjälper till med olika tekniska och digitala frågor. Men man får jättegärna ställa tekniska och digitala frågor även på ordinarie stopp och i mån av tid och kompetens så svarar vi och hjälper till. Även på vanliga stopp.
Vad är speciellt med att köra bokbussen?
Ja, men det är väl att alla som kommer är väldigt tacksamma. Så att det är ju väldigt roligt att man kommer med så mycket glädje.
Jag är belåten nu.
Är du belåten?
Ja.
Ja, men vad bra.
Tack för idag.
Tack för idag, Birgitta.
Ja.
Nu var det klart här i Skillinge.
Nu var det klart i Skillinge.
Och där åkte bokbussen iväg från Skillinge. Mannen i skogen, biografin om Vilhelm Moberg som Birgitta Bredberg beställde, är skriven av Jens Liljestrand och finns både som talbok och punktskriftsbok. Och teknik drop-in på bokbussen är det i byarna nu i september. Den 17 är det i Södra Mälby klockan 13.45 och sen Vitaby, Kivik och Sankt Olof. Den 18 september kommer bokbussen vid samma starttid till Tomarp, sen Gärsnäs, Hammenhög och Borrby. Och dagen därpå, den 19 september, är det dags för Östra Vemmelöv, Östra Härrestad, Vallby, Östra Hoby och slutligen Skillinge. Och det var Åsa Kjellman Risi som hade besökt bokbussen.
Öppnat och stängt. I Malmö har en ny polisskola öppnat. I våras började de första poliserna utbildas på Malmö universitet. Och nu har de fått en egen byggnad för praktiska övningar med bland annat skjutbanor, förhörsrum och en övningslägenhet. Skolan ligger i fastigheten Kranen på Östra Varvsgatan där Kockums hade varv en gång.
I Dalby i Lunds kommun har polisstationen varit stängd under sommaren och den kommer inte att öppna igen efter att de blivit uppsagda från lokalen. På senare år har det bara suttit en polis där. Färre närpoliser i allmänhet och fler ärenden som sköts digitalt ligger bakom.
I Lund öppnar apoteket Svanen på Kyrkogatan 5 igen. Det 392 år gamla apoteket skulle stängt för gott i juni. Men efter protester ändrade apoteket sig. Det har ändå varit stängt i sommar på grund av brist på farmaceuter. Men på måndag öppnar det igen. Svanen är ett av landets 4 så kallade kulturapotek. Ett annat är Lejonet på Stortorget i Malmö. men det är bara från 1897.
Sjöbo bibliotek stängde i måndags för renovering. Fram till den 22 september ska det få ett nytt golv, nya bokhyllor och ny färg. Samtidigt som avdelningar byter plats. Det arbetet fortsatte sedan en omgång till mellan den 7 och 20 oktober.
Och på måndag den 16 september stänger Simrishamns bibliotek för att få en ny belysning. Under den veckan arbetet tar så fortsätter bokbussen som vi hörde om tidigare att köra som vanligt. Och mellan turerna, det vill säga under några timmar på måndag och fredag nästa vecka, så kommer den att stå i Simrishamn.
I Vollsjö i Sjöbo kommun har anrika hotell Svea öppnat igen efter att ha legat i träda i många år och bland annat innehållit ett flyktingboende. Nu har nyägare öppnat för övernattning igen. Adressen är som tidigare torget 7.
I Broby har Café Cafeterian öppnat på Torggatan 2. Till att börja med onsdag till lördag. Tidigare huserade Café Linnea i lokalerna.
I Kristianstad har en kopia av en gammal rikstelefonkiosk med bronsspira på taket och fina snickerier renoverats och ställts upp vid Järnvägsmuseet i stan. Tidigare fanns den på Stora torg. Men att ringa från kiosken går däremot inte.
När månadens ansikte Margareta Persson var liten i början av 50-talet drabbades hennes mamma av polio och blev nästan förlamad. Det avgjorde Margaretas livsval. Idag är hon 68 år och kan se tillbaka på ett liv i funktionshindrades tjänst. Inom organisationsvärlden, bland annat inom HSO, idag Funktionsrätt Sverige. Och som socialdemokratisk riksdagsledamot som satte Olof Palme på plats i funktionshinderfrågor. Som pensionär är hon en flitig föredragshållare. Och vi träffade Margareta Persson när hon i tisdags besökte Malmö stadsarkiv för att berätta om sin senaste bok Gamla synsätt spökar än, funktionshinder genom tiderna. Och det första som möter innanför pärmarna på den tryckta boken är ett fotografi.
Ja, det är min mamma i mitten, min pappa till vänster och min farbror till höger. Och det är en bild från 1958 där de står. Det är bara det att när jag upptäckte det här i mitt album för ett par år sedan så blev jag väldigt förvånad. För min mamma kunde ju inte stå. Hon hade polio och kunde bara röra vänster hand i princip. Men när kameran kom fram, då pallade de upp henne och höll om henne så hårt så att det ser ut som att hon kan stå själv.
Men vad säger det att de pallar upp henne?
Ja, det säger ju att funktionsnedsättning inte är någonting bra, någonting fint. Det ska döljas. Och det är ju egentligen ett väldigt nedvärderande synsätt. Att man måste se ut som på ett speciellt sätt för att vara fullt accepterad. Att inte... Det är fint att inte kroppen är perfekt. Så därför är det ju en väldigt negativ syn.
Hade du sett den här bilden innan eller kom det som en överraskning?
Jag har väl sett det men inte reflekterat. Men det gjorde jag ju nu för några år sedan. För sen, från 60-talet så satt mamma alltid i rullstol på alla bilder. Så det var bara då på 50-talet. Men det som förskräckte mig det var att jag hörde samma historia i år från en familj. Som skulle ta en familjebild och mamman ville inte att pappans rullstol skulle synas på bilden. Och då blev han galen så det blev ingen familjebild. Men det är alltså så många år senare samma synsätt.
Och den här boken som är mera en fackbok, det är inte den enda du har skrivit utan du har skrivit en bok till som utgår från tiden när din mamma behövde pallas upp.
Jo, jag har skrivit en roman som heter Måste försöka. Den bygger ju på självbiografiska händelser, men det är en roman så allt har inte hänt i verkligheten. Men jag har försökt beskriva miljöerna, hur det var att få en funktionsnedsättning i början på 50-talet och hur omgivningen reagerade.
Och är det en ljus historia eller är det en mörk historia som du tycker själv?
Jag tycker nog att det egentligen är en ljus historia, för jag hade en väldigt bra barndom. Att mamma hade det väldigt tråkigt som satt vid köksbordet och inte kunde komma ut. Det var ju ingenting som jag egentligen påverkades av negativt. Men samtidigt så beskrev ju mamma att hon sa ofta, jag sitter hellre här i min rullstol bunden här vid köksbordet, men jag har er till familjen. Att jag hade gift med min förra fästman och varit frisk, då är jag hellre rullstolsburen och sitter där och har er till familj. Alltså det var en väldigt kärleksfull bild, samtidigt som hon hade det väldigt tråkigt, det är klart.
Men detta att hon hade det tråkigt och att hon var bunden till hemmet, var det en självklarhet för dig eller var det någonting du funderade över att det skulle kunna vara annorlunda?
Nej, när jag var barn var det ju bara fullständigt självklart, och de flesta hon kände var ju satt också i rullstol och som jag träffade på olika rehabiliteringsställen och så. Det var helt normalt för mig. Och jag kunde ju aldrig begripa varför inte hon skulle ha samma rätt som andra. Men hon hade mera den gamla inställningen att hon skulle vara tacksam för den hjälp hon fick. Och det kunde jag aldrig förstå varför hon skulle behöva vara tacksam. För att det, för mig var det normalt. Hon var ju vuxen när hon fick sitt rörelsehinder. Så hon såg på sig själv med en så kallade friskes blick och tyckte egentligen att det var bedrövligt. Medan jag var uppvuxen vid att det här var normalt.
Om du tittar tillbaka, hur tycker du att samhället och därmed hennes och er värld förändrades i synen på att hon hade en funktionsnedsättning under de åren och fram, ja, så länge hon levde?
Ja, för mig blev det ju här ingången till att jag började arbeta politiskt, därför att jag såg ju att det började hända oerhört mycket på 60- och 70-talen. Positiva förändringar. Alltså reform efter reform, färdtjänst, bättre hemhjälp, hjälpmedel. Jag brukade säga att varje gång skatten höjs så ökar min familjs frihet. För det var verkligen så att skatterna höjdes och min mammas frihet ökade i ungefär samma takt.
Men konkret, vilka skillnader blev det för henne?
Ja, hon fick ju till exempel hemhjälp på eftermiddagen också, både förmiddag och eftermiddag. Förut hade hon bara på morgon och sen fick hon, kunde hon inte dricka vatten, hon var törstig och hon fick sitta och vänta på att jag skulle komma hem från skolan så jag kunde hjälpa henne på toaletten till exempel. Men nu, sen fick hon då hemhjälp flera timmar på dagen, även på eftermiddagen. Ja, hon fick ju tekniska hjälpmedel så hon kunde öppna ytterdörren, färdtjänst. Pensionen höjdes, så det var mycket som hände som var positivt.
Nu ska vi se om jag minns det rätt. När jag läste i den första boken i romanen att flickan, som du väl då har modellerat på dig själv i alla fall, försöker hitta på hjälpmedel åt henne.
Ja, visst. Alltså, jag hade ju massa idéer och ville träna henne och sådär. Och min farbror som fanns med på den här bilden, han hade en liten mekanisk verkstad. Så han hittade på en massa egna hjälpmedel åt henne så att hon kunde sy en ryamatta. Fast då förstörde hon armen och hamnade på sjukhus. Men han hittade på en massa grejer och började sedan jobba åt hjälpmedelsinstitutet som fanns då. Och det var ju för att han fick inspiration av. Han såg att min mammas behov. Han gjorde sked gjorde han en gaffel som nu finns. Det är liksom allmänt idag att man kan ha en sked med liksom gaffelgrejer på. Det fanns inte då, det hittade han på och gjorde. Alltså, mycket sådana hjälpmedel fick hon av honom.
Så att tack vare att det då i familjen fanns en person med polio så valde han den vägen, hans uppfinneri gick att använda faktiskt konkret. Och du började jobba med funktionshindersfrågan.
Ja, så kan man säga. Ja. Jag vet inte vad jag hade varit för människa om jag inte hade haft den här bakgrunden. För jag hade en bakgrund av både mammas funktionsnedsättning och hur samhället såg ut för henne. Och sen hade jag min pappas starka politiska övertygelse. Han hade varit aktiv i arbetarrörelsen. Sen kunde han inte det, för han kunde ju inte gå på möten, för det fanns ingen hjälp till mamma. Så han slutade med sin aktivitet. Men han förmedlade det här med vikten av politik, solidaritet till mig. Och så hade jag mammas mera praktiska villkor. Så att båda de sakerna betydde ju väldigt mycket för mig.
Men när du säger att barndomen var ljus för att det var en bra familj och så, men blev du en ansvarstagande unge också som tog ansvar för din morsa?
Ja, det gjorde jag väl, fast det var så självklart. Alltså jag följde aldrig med kompisar hem efter skolan eftersom mamma var kissnödig. Men det var inget som jag var plågad av, utan det bara var så. Det enda jag tyckte var fruktansvärt tråkigt, det var när jag skulle lägga in tvätt i linneskåpet. Och det hatar jag fortfarande. Jag kan fortfarande inte lägga in handdukar i linneskåpet. Det tyckte jag var tråkigt. Och jag tyckte det var tråkigt att laga middag, det tycker jag fortfarande. För det var ju tvungen att göra väldigt tidigt. Men att ta ansvar är ju faktiskt någonting som kan vara positivt också. Nu menar inte jag att barn ska behöva göra alla de här praktiska sakerna som jag fick göra. Men jag kände ju att jag var behövd. Det var inte för att man skulle hjälpa till för att det var bra i största allmänhet, utan det här var ju viktigt. Mamma kunde inte laga mat, då måste jag laga mat. Men jag blev väldigt ansvarskännande överhuvudtaget. Så att egentligen kan vi säga att jag började bli lite mer oansvarig i 50-årsåldern, kan man väl säga.
Vad gjorde du då?
Nej, men då skilde jag mig och så träffade jag många olika karlar istället. Nej, men jag började bete mig på ett sätt som jag inte skulle ha gjort tidigare, som nog hade med det här att göra, tror jag.
Men du valde en bana där du har jobbat med de frågorna på olika sätt i hela ditt liv. Berätta.
Ja, jag blev socionom och det första jobb jag fick eller sökte, det var på Handikappförbunden, samarbetsorganet som fanns då. I början på 70-talet. Det var mitt första jobb. Så började jag jobba i handikapprörelsen. Och sen har jag då varit ordförande. Och sen har jag också varit politiskt aktiv. Satt i riksdagen i nästan 9 år. Så att jag hade båda de här spåren. Och sen har jag fortsatt. Så mitt sista jobb nu innan jag gick i pension. Då ledde jag ett projekt på Nordiska museet. Om handikapphistoria i kulturarvet. Så det var väldigt roligt att på något sätt knyta ihop livet. Det första jobbet och det sista jobbet handlade om liknande saker, kan man säga.
Jag slog lite på motioner som du har varit inblandad i. En handlar om riksfärdtjänst och så handlar det om punktskrift. Så att inte alla med synskada hänvisas till talböcker. Hur många motioner har du skrivit?
Oj, ja, jag skrev säkert en 20 motioner per år minst när jag satt i riksdagen. Och en del tyckte att det var inte fint att skriva så många motioner, men det brydde inte jag mig om. Jag fick min inspiration från olika handikapporganisationer och det var ju de jag hade jobbat med tidigare och som jag sen gick tillbaka till. Så att därför var det ju många handikapporganisationer som kontaktade mig med sina hjärtefrågor och så som jag drev på olika sätt i riksdagen.
Och om du tittar tillbaka, var känner du att du gjorde ett avtryck?
Ja, ett avtryck var väl en motion som jag och Bengt Lindqvist skrev tillsammans. Det var på 80-talet innan han blev socialminister där vi tog upp det här med den begynnande fosterdiagnostiken och att man måste diskutera de etiska frågorna där vi föreslog att det här måste samhället ta i. Och det tog bara ett par år så den bifölls av riksdagen och ett statens medicinska etiska råd inrättades ganska snabbt som sen då har tagit upp de här frågorna och diskuterat. En annan sak, det var innan jag kom in i riksdagen så fick jag igenom på den socialdemokratiska partikongressen att allt som byggs ska vara tillgängligt. Det var 1975.
Universell design 1975.
Ja. Och 1976 så la då dåvarande bostadsministern Ingvar Carlsson fram en proposition i riksdagen om att hus som byggs ska ha hiss. Och den gick igenom och sen föll regeringen där i valet 1976.
Men inte på hissen.
Nej, inte på hissen. Däremot var det ju väldigt många människor inom byggbranschen som var irriterade på mig i många år. För de sa att de slutade bygga trevåningshus. Och det skyllde de på mig. För de menade att det var inte lönsamt. Det fick jag igenom mot Palme på partikongressen. För det stod i lagen att det skulle vara handikappanpassat i skälig omfattning. Och då frågade jag Palme om han tyckte att människor med funktionsnedsättningar bara var människor i skälig omfattning. Och då kunde inte han svara. Och då röstade man på mitt förslag då.
Föddes du in i socialdemokratin genom din pappas världsåskådning, eller?
Ja, absolut. Det gjorde jag. Men nu har jag lämnat partiet. Fast min själ finns väl kvar, men jag blev besviken på att man inte driver solidaritetsfrågor tillräckligt hårt och att man inte har drivit funktionshinderfrågorna så mycket på senare år.
Och det nämner du också i den nyaste boken, Gamla synsätt spökar än, och det gjorde du också här under föreläsningen idag. Och då refererade du till något som finansminister Magdalena Andersson sa. Vad var det?
Ja, det var när många flyktingarna kom 2015, så sa hon, nu kommer jag inte ihåg exakta formuleringen, men den handlade om att vi kanske inte kan ta emot så här många, för då vi måste ju ha pengar till personliga assistenter och LSS. Och då ställde hon alltså det stora flyktingbehovet mot människor som behöver assistenter. Och det var för mig en lite chockartad, obehaglig upplevelse. Därför att varför ställer man de grupper som behöver störst behov i samhället mot varann när man har så många människor som har det så gott ställt. Man har ränteavdrag och rutavdrag och rotavdrag och allt vad det finns för människor som har pengar. Sen försökte hon ta tillbaka det där, men hon sa det. Och det speglar också den där synen på funktionshinder. Att det är på något sätt okej att människor med funktionsnedsättning ska leva ett sämre vardagsliv än andra. Och det är det som jag vill försöka spegla, att de där synsätten finns kvar.
Och det är ju också gamla synsätt spökar en funktionshinder genom tiderna, som är titeln på den här boken. Vad är det för synsätt som spökar en som gör att du har skrivit det här?
Ja, det är nog typ det här uttalandet från Magdalena Andersson, att man ställer en grupp mot en annan grupp som har stora behov. Att man hela tiden ska förklara sig för att man ska få samma vardagsliv som andra. Och att det har försämrats på många sätt idag, samtidigt som andra människor har ökat sina inkomster väldigt. Men sjukersättning, sjukpenning, försörjningsstöd, det har sänkts. Så att skillnaderna ökar idag. Och det här tycker jag speglar ett synsätt på att alla människor inte är lika värda i praktiken.
Hur tror du din mamma hade beskrivit samhället idag och hur det skulle ha sett ut för en person som hon?
Alltså jämfört hur hon hade det så skulle hon ju tycka att det var fantastiskt mycket bättre. För då skulle hon ju jämföra med hur hon hade det. Tänk om hon hade haft personlig assistent. Vilket totalt annorlunda liv hon hade kunnat leva. Och även jag i och för sig. Hon kanske hade kunnat jobba. Jag kan inte ens tänka den tanken, för det var så annorlunda på 60- och 70-talet när det inte fanns. Så hon skulle naturligtvis tycka att det var helt fantastiskt om hon hade kunnat få personlig assistent.
En detalj som du beskriver, och jag minns faktiskt inte i vilken av böckerna. Jag är också uppvuxen med, jag blev varnad för att gå och sparka i lövhögar när jag var liten i slutet på 50-talet. Vad handlade det om?
Jo, men det var så. Det blev ju jag också. Men inte av min pappa, för han trodde inte på det. Jag älskade att sparka i lövhögar på 50-talet. Men det ansågs då vara livsfarligt, för det var där man trodde att polio spreds. Det fanns många föreställningar om det här, men det trodde inte min pappa på, så jag fick sparka.
Men var du rädd någon gång?
Nej, jag var aldrig rädd. Däremot minns jag när poliovaccinationen kom. Mamma fick polio 1953 och 1957 hade då vaccinet blivit så bra så att man började vaccinera alla barn. Så det minns jag när jag gick till barnavårdscentralen och fick spruta. Och så minns jag att en klasskamrat fick inte för sina föräldrar, för att de var Jehovas vittnen, tror jag. Jag minns fortfarande min mammas fruktansvärda upprördhet över att det här barnet inte fick vaccinera sig. Och sen lite bitterhet över att vaccinet kom ett par år för sent. För hennes del.
Du Du är nu månadens ansikte i Skånes taltidning och där har vi ett absolut krav. Och det är att den som är intervjuad beskriver hur hon, han ser ut.
Jaha, medellängd eller lite drygt medellängd för en kvinna i min ålder. Jag är alltså 68 år. Jag är 1,69 och jag har väl normal kroppsvikt. Vad har jag mer? Jag har glasögon.
Ljusbruna metallbågar. Ja,
precis. Och sen har jag väl ljusbrunt, ganska kort, tunt hår. Jag sminkar mig, framförallt runt ögonen. Och det beror delvis på att jag har glaukom. Så jag droppar, har ögondroppar som färgar huden väldigt ful, tycker jag. Så därför så sminkar jag mig. Men det gjorde jag i och för sig redan även innan. Så att brukar ha läppstift, rött och svarta eyeliner och så har jag då kräm runt ögonen så att inte det där ska synas. Och sen gillar jag att ha jeans eller svarta långbyxor, tröja, idag har jag en svart kavaj.
Glaukomen, hur ser du på den och utsikterna?
Ja, jag är medlem i Synskadades Riksförbund som stödmedlem eftersom jag antar att jag så småningom blir äkta medlem, så tycker jag att jag ska vara medlem redan nu. Jag går på kontroller och tar mina droppar. Men jag har många vänner i SRF så jag känner mig trygg.
Och tanken på att synen faktiskt kan gå ner rätt rejält, hur ser du på det?
Ja, jag vet ju inte hur jag skulle reagera om det hände på riktigt, men eftersom mitt liv har varit i handikapprörelsen och jag känner så oerhört många som är svårt synskadade, så det har ju varit någonting som är naturligt för mig. Sen skulle det ju vara väldigt opraktiskt och knepigt att bli synskadad när man blir äldre, när det blir svårare att lära sig teknik och så, men det är ingenting som skrämmer mig.
Det sa månadens ansikte, den tidigare riksdagsledamoten med mycket mera Margareta Persson. Idag författare och föredragshållare som alltså besökte Malmö stadsarkiv i veckan. Hennes böcker, den självbiografiska romanen Måste försöka och fackboken Gamla synsätt spökar än, funktionshinder genom tiderna, finns inlästa som talböcker och i punktskrift. Och det var Dodo Parikas som intervjuade henne.
Ett malaysiskt företag har tagit fram en taktil skärm som ska hjälpa blinda fotbollsfans att följa fotbollsmatcher. Den kallas för Footbray och än så länge finns det en prototyp som består av en låda, stor som en portfölj. På ena sidan av den finns en grön taktil fotbollsplan med vita linjer. Olika delar av planen har olika texturer. Tack vare ett speciellt kamerasystem som följer fotbollens position på planen så kan en blind användare i realtid följa en mekanisk boll på den taktila skärmen. Kombinerat med traditionell syntolkning ska detta, enligt företaget bakom, som heter Digi, ge en fullständig upplevelse av matchen. I en reklamfilm får vi se hur tre spelare ur det malaysiska fotbollslaget för blinda får testa systemet genom att följa en klassisk fotbollsmatch, åtminstone i Malaysia, nämligen kvalsegern över Sydkorea 1980, som gjorde att landet tog sig till Moskva OS. Och här hörde vi förstås när nationalhjälten i Malaysia, James Wong, gjorde det avgörande 2-1-målet.
Evenemangstips. Framtidsveckan i Kristianstad börjar imorgon, lördagen den 14 september, och håller på till den 22 september. Det blir 9 dagar om hållbarhet, miljö, klimat och demokrati. Invigningen börjar klockan 11 på Lilla Torg med politikertal följt av konsert med bandet Helge Änglar. På Regionmuseet är det föreläsning 13 om hållbarhet och 15 om kampanjen Flygfritt 2020. Och här följer ett litet axplock från resten av veckan. 15 september 12-14.30 blir det workshop på Naturum Vattenriket om att vända uppgivenhet inför klimatkrisen till handling. 16 september 9.30-10.10 spelas musikalen Sopkommissionen på Tivoliparkens utomhusscen. 17 september 15-18 i öppet hus på Axonaskolan Lundgrens väg 2 i Tollarp. Där läraren Andreas Andersson berättar om odling som en del av skolarbetet. 18 september 17.30 är temat hållbar konsumtion och hållbar handel. Det blir samtal mellan en handelsforskare, en vetenskapsjournalist och en representant för handeln i Kristianstad. Platsen är torget mellan Claes Olsson och Kubus inne på Galleria Boulevard. Den 19 september 18 presenteras Malmös stadsodlingsprojekt och det sker i Tivoliparkens hälsoträdgård. Den 20 september klockan 10 startar en programdag kring tillgänglighet för alla. Förmiddagen ägnas gemensamt åt utforskande föreläsningar om bland annat socialt företagande med inriktning på personer med funktionsnedsättning. Samling 10 på Dariens konditori Östra Storgatan 36. Lördagen den 21 september 11-15 är det familjedag på Kulturkvarteret med bland annat prova på med skräpkonst, afrikansk korgflätning, stickning och återbruk. Och söndagen den 22 september 15 blir en föreläsning om rösträttskämpen Nelly Tyring på Regionmuseet. Mer information om programmet som är gratis kan du få på telefon 044 13 55 00. Och det går till kommunens medborgarcenter.
På stadsbiblioteket i Lund samt Skissernas museum är det novellfest den 14 och 15 september. Här är ett par av programpunkterna. Klockan 13 på lördagen är invigning av festen i foajén på Skissernas museum. Och därefter är det boksläpp av Boel Gerells novellsamling Pälsjägarna, fyra berättelser om kärlek. Och det blir både uppläsning och samtal kring skrivprocessen. Mellan klockan 14 och 15 läser fem studenter från skånska författarutbildningar varsin novell i Birgit Rausings sal. De flesta programpunkter är gratis och vill man veta mer så finns det information på hemsidan litteraturhuslund.se. Om biljetter behöver köpas så finns de hos Biletto.
Ett av förintelsens ögonvittnen, Lea Gleitman, berättar sin historia på Trelleborgs bibliotek den 16 september klockan 19. Lea Gleitman, som är malmöbo och idag är 95 år gammal, berättar om sina upplevelser från koncentrationslägret Bergen-Belsen. Det handlar om tvångsarbete, vardagen i koncentrationslägret och dödsmarschen, men också hennes älskade familj. Biljetterna kostar 120 kronor.
På Malmö stadsbibliotek håller Andreas Jakobsson, som skrivit boken Svindlandet, föredrag den 17 september klockan 18. Det kommer handla om all den mat som kastas och vad man kan göra åt det. Föredraget hålls i Röda rummet och det är gratis.
Det är litteraturbar på Grand i Lund och i Piratensalen den 18 september. Författaren Niklas Törnlund möter Patrik Svensson som uppmärksammats för sin debutbok Ål evangeliet. Från klockan 19 är det mingel och dryckesbiljetter köps i receptionen för 160 kronor.
Kulturquiz kan man delta i på Ängelholms bibliotek den 18 september. Utlovas kluriga frågor om litteratur, musik, film och konst samt kaffe och bra låtar. Samling är i bokhallen och evenemanget pågår mellan klockan 19 och 21.
På Hörs bibliotek är det IT för ovana den 19 och 26 september, den 3, 10, 17 och 24 oktober klockan 14.30. Här kan man få hjälp med allt från smartphones till surfplatta och hur de ska användas. Eller om man är nyfiken på till exempel hur sociala medier fungerar.
Lördagsmusik och då i form av orgelspel kan man lyssna på i Sankt Nikolai kyrka i Trelleborg den 21 september klockan 11. Det är Stefan Lind som spelar orgeln.
I Broby är det skördemarknad på torget den 21 september mellan 10 till 14. Lokala matproducenter säljer sina varor. Det blir också en tävling där de som anmält intresse får tävla mot tv-kocken Daniel Myllen i matlagning. Och han är bland annat känd från tv-programmet Kockarnas kamp i TV4.
En föreläsning med rubriken När verkligheten inte blev som man tänkt sig håller Fredrik Ekdala i Flyinge församlingshem den 25 september klockan 19.15. Det är en inspirationsföreläsning som handlar om när han fick diagnosen Parkinson, endast 45 år gammal. Entrén är 30 kronor och vill man veta mer kan man ringa 046 522 47.
Under ett antal torsdagar i höst anordnas skivor till kaffet i Grevieparken som ligger på Hålarpsvägen 14 i Grevie som ligger i Båsta kommun. Lennart Palm spelar orgel och Anna Jett är programledare. Och programmet består av fika, quiz, allsång, livemusik och gäster. Första tillfället är den 26 september, nästa den 31 oktober och därefter den 28 november och 19 december är sista gången. Klockan 15-17 pågår evenemanget, men det är insläpp från 14. Och biljetterna kostar 180 kronor och då ingår stor kakbuffé och kaffe.
På Landskrona teater blir det visfestival den 28 september med start klockan 17. Det blir en 3 timmars föreställning med flera artister, varav Sofia Karlsson, kanske en av de mer namnkunniga. Konferensier är Anna-Lena Brundin. Entrén öppnar klockan 16 och Tixter säljer biljetterna som kostar 230 kronor.
Fräsiga hundar i full fart, det kan man få träffa på när SBK, Svenska Brukshundsklubben i Malmö, arrangerar agility-tävling den 28 september klockan 8-18. Och under tävlingen så ska hund och förare klara en hinderbana på tid. Platsen är Hammarsväg i Limhamn och tävlingarna fortsätter även den 29 september samma tider. Och det är gratis inträde.
Äppelmarknaden i Kivik är i år den 28 och 29 september. Då avtäcks också världens största äppeltavla, såklart, där massvis med äpplen i olika färger målar motivet. Det blir också sortbestämning av äpplen, den bästa äppelkakan ska koras och artister som Robert Wells Trio och Janne Bark All Star Band uppträder. Biljetter kan bokas av Nordtick och de kostar 120 kronor för båda dagarna.
Sankt Petri kyrka i Malmö anordnar en jubileumshögmässa den 29 september klockan 11 med anledning av sitt 700-årsfirande som pågår under hela året. I högmässan så blir det mycket musik med Sankt Petri ungdomskör och Petri sångare samt ett uruppförande av Ulrika Emanuelsson. Dirigent är Alexander Einarsson.
Är det någon som går i bröllopstankar så anordnas en bröllopsmässa söndag den 29 september på Margrethe Torps gästgivaregård. Adressen är Kägleväg 9 i Järnarp och mässan håller öppet mellan 11 och 16. Där kan man träffa utställare som saluför allt från hudvårdsprodukter och bröllopsklänningar till disco och ljudsystem. Och det är fri entré.
Ängelholms brukshundsklubb förlägger en del av sin verksamhet på Stortorget under Trygghetsveckan. Och den 1 oktober är det en öppen aktivitet för alla. Det kan bli allt från valpträning i stadsmiljö till nosarbete för hundar med näsa för lukter. Ängelholms brukshundsklubb har telefon 070 313 89 15.
Skurups bibliotek får författarbesök av Joanna Svensson den 1 oktober. Hon föreläser om dyslexi och sitt författarskap klockan 19. Några veckor senare, den 11 oktober, kommer professor Birgitta Berglund från Lunds universitet och föreläser om krinoliner och korsetter klockan 14.30. Nästa författarbesök är den 14 oktober klockan 19 då journalisten och författaren Helena von Zweigbergk kommer. Och sist ut den 26 november klockan 18 är journalisten och författaren Kristina Kapellin som också är intendent på kulturcentret Villa San Michele. Alltså Axel Muntes livsverk på ön Capri.
I Helsingborgs konserthus kan man lyssna till den endast 13-åriga Love Herdal den 3 oktober klockan 19. Han vann Nordic Junior Piano Competition i år och tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester spelar han en sats ur Griegs pianokonsert. Biljetterna kostar 315 kronor med HD-passet 200 kronor. Och säljs av konserthusets biljettkassa.
Det blir en del jazz på mejeriet i Lund i höst under rubriken Underground. Den 9 oktober tar Landeus Trio emot tenorveteranen Gilbert Holmström och sångerskan Elle-Kari Sander. Den 6 november spelar saxofonisten Amanda Sedgwick och Nevergreens. Och det sista tillfället under hösten blir den 4 december och då med trumpetaren Susanna Santos Silva och saxofonisten Lisen Rylander Löve. Alla konserter börjar klockan 19. Biljetterna kostar 160 kronor och är man student kostar de hälften. Och för de som är under 20 år är det gratis. Biljetterna finns hos Tixter.
Sångerskan Kajsa Stina Åkerström ger sig ut på turné runt om i Sverige i höst med Kajsa Stina Åkerström, Äventyret börjar här. Första stopp i Skåne blir Lunds stadsteater den 12 oktober. Den 22 oktober kommer hon till Ystad teater och dagen efter den 23 oktober får Kristianstad teater besök av Kajsa Stina Åkerström. På samtliga stopp i Skåne börjar föreställningen klockan 19. Nortic säljer biljetter för framträdarna i Lund och Kristianstad medan Ystad teater säljer biljetterna där. Och biljettpriset är 395 kronor.
Vad som gör en plats bra att bo på? Vad innebär att en plats är attraktiv? Ja, det är några frågor som tas upp av kommunikationsvetaren Lisa Källström som har forskat om vilken betydelse berättelser vi möter i media har för vår upplevelse av verkligheten. Om det föreläser hon i Lilla salen i Kulturkvarteret i Kristianstad den 24 oktober 12.15. Det är fri entré och föreläsningen kan också följas via högtalare i Café och Bistro för den som vill äta lunch. Då kan man boka bord på telefon 044 20 58 88.
Om stickningens historia berättar Anneli Palmsköld, professor i kulturvård vid Göteborgs universitet, onsdagen den 27 november klockan 19 i Kulturhuset Vita skolan, Skolgatan 1 i Broby.
Biljettinformation. Tixter har telefon 0771 47 70 70. Biletto nås bara via en hemsida, billetto.se är adressen dit. Ystads teater har däremot ett telefonnummer 0411 577 199. Nortic nås på 0455 61 97 00. Trelleborgs bibliotek 0410 73 31 80. Och Helsingborgs konserthus 042 10 42 80.
Kalendern årets 38:e vecka börjar med måndagen den 16 september då Dag och Daga har namnsdag. I Haparanda samlas nordiska och ryska parlamentariker till den 9:e parlamentariska Barentskonferensen som håller på till den 18 september. Det övergripande temat är hållbara transporter och infrastruktur. Sveriges riksdag står som värd för konferensen som öppnas av riksdagens talman Andreas Norlén. På Helsingborgs arena är det EM i parabordtennis under hela veckan. Sveriges lag anses ha stora medaljchanser. Och samma dag börjar tyngdlyftnings-VM i Pattaya. Och det är den internationella dagen för bevarande av ozonskiktet.
Tisdag den 17 september har Hildegard och Magnhild namnsdag. I Israel är det val till parlamentet igen, bara 5 månader efter det senaste. Då lyckades premiärminister Benjamin Netanyahu inte bilda regering, trots att en koalition av högerpartier och nationalistiska hade klar majoritet. Detta eftersom ett litet högerparti hoppade av. Och på grund av detta får Israels tidigare överbefälhavare Benny Gantz en ny chans att utmana Netanyahu och Likud. Gantz nybildade mittenparti Blåvitt gick starkt framåt i förra valet och fick lika många röster som högerpartiet Likud. Det är på dagen 75 år sedan som de allierade under andra världskriget luftlandsatte 10 000 fallskärmssoldater över det tysk-okkuperade Holland. De skulle säkra viktiga broar, varav den sista och viktigaste var över Ren. Men där misslyckades man och kriget fortsatte i ytterligare ett halvår. Vill man veta mer om detta berömda slag kan man till exempel läsa boken Arnhem, Tysklands sista seger av Anthony Beaver, som kom ut som talbok förra året. Och mer om andra världskriget, Det är precis 80 år sedan Sovjetunionens röda armé anföll Polen österifrån. Enligt den tysk-sovjetiska icke-angreppspakten som hade ingåtts i augusti samma år skulle östra delen av Polen tillfalla Sovjetunionen. Och den 5 oktober 1939 var Polen besegrat. En polsk exilregering upprättades i Paris som senare flyttade till London.
Onsdagen den 18 september är det debatt i riksdagen med anledning av att budgetpropositionen lämnas. Och ett av förslagen är att ett så kallat ingångsavdrag införs från den 1 juli 2020. Och det är en nedsättning av arbetsgivaravgiften för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Och vill man följa debatten så sänds den direkt i riksdagens webb-tv. Och det är Orvar som firar namnsdag.
Torsdag 19 september är det Fredrika som har namnsdag. 1859, alltså för 160 år sedan, öppnades Zoo i Köpenhamn som är en av de äldsta djurparkerna i Europa. Och tillika Danmarks största. I parken har man cirka 3300 djur fördelade på 264 arter. I riksdagen är det interpellationsdebatter som börjar klockan 12 och de handlar bland annat om hjälpmedel till elever som har dyslexi och ska skriva nationella prov. Klockan 14 blir frågestund och ministerna svarar på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Den moderata politikern Anders Björk som var försvarsminister mellan 1991 och 94 och senare landshövding under många år i Uppsala fyller 75 år. Och för precis 500 år sedan, alltså 1519, inledde den portugisiska sjöfararen upptäcktsresanden Ferdinand Magellan sin världsomsegling. Han var den första att segla från Europa västerut mot Sydamerika och hitta vägen till Stilla havet med målet att finna kryddöarna i Indonesien. Men efter att ha seglat över hela Stilla havet dog han i strid på ön Makatan i Filippinerna.
Fredagen den 20 september heter namnsdagsbarnen Elise och Lisa. Den tysk-amerikanske politiska filosofen Leo Strauss föddes detta datum för 120 år sedan i Kirchheim i Tyskland. Han var en mycket kontroversiell tänkare och uppfattningen om hans teorier går vitt isär. En del hävdar att han står bakom de senaste decenniernas högervridning i amerikansk politik. Den ädla lögnen var något Leo Strauss liksom Platon pläderade för. Och i Japan, där börjar VM i rugby.
Lördag den 21 september är det Matteus som firar namnsdag. Det är 400 år sedan Alingsås fick statsprivilegier av Gustav den andra Adolf. Och därför firar man jubileum i närvaro av både kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Cykel- och paracykel-VM på landsväg inleds i Harrogate i Storbritannien. Håller på till den 29 september. I Skanör Falsterbo är det löparfesten och då väljer löparna att springa antingen ett halvmaraton eller 10 eller 5 kilometer. Och det är både den internationella fredsdagen och internationella Alzheimerdagen. Och i Armenien, Malta och Belize firar man nationaldag.
Söndagen den 22 september har Maurits och Moritz namnsdag. Malmö Opera, eller som den hette tidigare Malmö Stadsteater, firar 75-årsjubileum med kunglig glans. Både Carl den 16 Gustav och drottning Silvia kommer att vara där. Två jubileumskonserter blir det med artister som Lill Lindfors och Helene Sjöholm på scen bland många andra. Och en av de sånger som framförs är just Min Astrakan från musikalen Kristina från Duvemåla. Regin står regissören Ronny Danielsson för, medan Kalle Lind och Sara Lehmann är konferensierar. Konserterna är slutsålda sedan länge och själva byggnaden ritades en gång av arkitekterna Sigurd Leverens, David Heldén och Erik Lallerstedt. Och när teaterbyggnaden invigdes, då fanns kronprinsen Gustav Adolf på plats, som 6 år senare blev kung Gustav den VI Adolf. Och sen så är det också den internationella bilfria dagen. Och för 25 år sedan hade komediserien Vänner premiär på tv på nätverket NBC i USA. Sista avsnittet sändes nästan 10 år senare, 2004.
Den regionala delen av anslagstavlan så, där SRF Skåne bjuder in till en syntolkad föreställning av musikalen Sjönätten odjuret den 8 december på Malmö Opera. Vi träffas på operan klockan 15, föreställningen börjar klockan 16 och slutar 18.30. Adressen är Östra Rönneholmsvägen 20. Sjönätten odjuret är en fransk folksaga som blev en Oscarsvinnande Disney-klassiker som blev en musikal. En historia om sann kärlek och om att se förbi en persons yttre och istället se hennes hjärta. En bortskämd prins har förvandlats till ett odjur som straffar sin elakhet och snålhet. Och för att återfå mänsklig form måste han lära sig att älska och förtjäna att bli älskad innan tiden går ut. Till sin hjälp har han slottets alla förtrollade invånare. Musikalmusiken är gjord av Alan Menken och Howard Ashman som också gjort Little Shop of Horrors och Den lilla sjöjungfrun. Regissören Linus Fellbom och scenografen Dan Potra har i Malmö tidigare gjort Hans och Greta. Titelrollerna spelas av Sofie Gunnarsson och Fred Johansson. Och vi har 20 biljetter på rad nummer 1 och 2. Biljetterna kostar 650 kronor. Eller 385 för den som är under 26 år. Anmälde senast fredag den 27 september till SRF Skånes kansli på telefon 040 777 75. Eller via e-post till srfskane@srfskane.se. Och säg då till om du behöver lurar för syntolkning, ledsagarhjälp eller ett inbetalningskort. Och resersättning betalas ut mot kvitto senast 3 månader efter aktiviteten. Biljetterna får man på plats. Har man bokat egna går det också bra att ta del av syntolkningen genom att beställa mottagare. Och vid frågor om evenemanget kan man kontakta boka@syntolkning.nu, en e-postadress alltså, eller ringa telefon 031 360 84 45. Och behöver man nå någon under föreställningsdagen kan man ringa Maj-Britt Ryman på telefon 070 324 6609. Välkommen hälsar arbetsgruppen för kultur och fritid.
Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. SRF Helsingborg och Höganäs hälsar först. Äntligen dags för flytt. Torsdagen den 19 september är det äntligen dags att flytta alla möbler och kartonger till föreningens nya lokal. Eftersom personal är upptagen med flytten och telefonen 158393 kommer att vara avstängd så kan man bara i akuta ärenden nå oss på mobilnumret 0735 62 35 23. Det går inte att läsa några e-mail eftersom vi flyttar datorer och bredband. Vi hoppas att bredband och telefon ska vara igång och fungera utan problem igen fredagen den 20 september. Det kan ta lite längre tid att få igång datorerna. Det hälsar kansliet. SRF Helsingborg Höganäs bjuder sedan in till guidad rundtur på Dunkers kulturhus. Onsdagen den 25 september klockan 13.30 till 15.30. Vi samlas i receptionen. Adressen är Kungsgatan 11 i Helsingborg. Deltagaravgiften är 60 kronor. Sista anmälningsdag fredagen den 20 september klockan 12. Den guidade rundturen tar en timme och därefter så blir det bulle med ost och skinka samt kaffe eller te i Dunkers bar och matsal. Anmälan görs till Gunnel Lovén Gussing, mobil 0733 59 50 83. Det måste vara minst 10 anmälda deltagare för att aktiviteten ska bli av. Välkomna! SRF Helsingborg Höganäs har också en träff i Höganäs. Tisdagen den 1 oktober klockan 13 till 15.30 på restaurang Säljen, Midgårdsgatan 34 i Höganäs. Deltagaravgift 30 kronor. Vi samlas för att äta lunch med två alternativ. Därefter blir det information och överraskning. Anmälan sker till kansliet på telefon 15 83 93 eller mobil 0735 62 35 23 eller mail info.srf.hbg@telia.com senast måndagen den 23 september. Meddela gärna vid anmälan om du önskar fiskalternativet. Välkommen!
SRF Lundabygden bjuder först in till föreningsmöte torsdag den 19 september klockan 18-21 i föreningslokalen i Lund. Något att äta och en kaka till kaffet serveras. Och din anmälan vill vi ha senast måndag den 16 september till kansliet som nås på telefon 046 211 06 74 eller e-post till srfkansli.lundabygden@bredband.net. Nya medlemmar uppmanas komma till lokalen cirka 30 minuter innan för lite information. SRF Lundabygden bjuder också in till SRF-träff måndag den 23 september. Då är det dags för Pontus Nyman att berätta lite om sig själv och sitt engagemang inom LTH-kören och syskonbandet. Detta mellan 13.30 och 16 i föreningslokalen. Avgiften är 20 kronor och anmälan vill vi ha senast den 20 september till kansliet. Och SRF Lundabygden bjuder också in till en bussutfärd lördag den 5 oktober. Äntligen ställer vi bussens färdriktning mot Glimåkra folkhögskola. Vi samlas klockan 9.45 på Västra stationstorget i Lund och är tillbaka igen cirka klockan 16.30. Du som inte är medlem i SRF Lundabygden är välkommen att anmäla dig i mån av plats. Medlemmar betalar 300 kronor för resan. Och icke-medlemmar som får plats får betala fullt pris. Inbetalningskort sänds ut efter anmälan. Och den behöver vi ha senast måndag den 23 september till kansliet. Berätta då om du behöver ledsagare eller har någon form av allergi. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen.
SRF Malmö välkomnar först till sin dagverksamhet. Vi träffas klockan 13-15, onsdagar 12.30-16. Kaffe med en smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Om du tillhör dem som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndagen den 16 september, frågesport och tidningsläsning. Tisdagen den 17 september, bingo. Onsdagen den 18 september, kanasta. SRF Malmö bjuder också in till visor och ballader på skånskt maner. Välkommen till föreningen fredagen den 4 oktober klockan 13. Då kommer Hasse och Agneta, skånska visor, för att underhålla oss. Vi får höra gamla visor, nyare låtar och lite skrönor och myter. Du betalar 50 kronor och får då kaffe och kaka. Drycker är till självkostnadspris. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller via e-post info@srfmalmo.se senast tisdagen den 24 september. Välkommen, hälsar styrelsen.
SRF Ängelholm Båstad hälsar välkomna till höstens kurser. Vid intresse anmäler snarast. Kurserna är tänkta på tisdag eftermiddag mellan klockan 13 och 15. Och det gäller en introduktionskurs i punktskrift med 5 tillfällen och start i september. Då vi får lära oss alfabetet och siffror och tränar tillsammans för att lära rätt teknik för att känna punkterna. Och så fikar vi och passar på att lära oss om vilka hjälpmedel som finns och så kan hjälpa till i vår vardag. Frågan om cirkeln vänder till Conny på telefon 070 361 66 10. Sen finns också en kurs i prova på keramik och glasering med 3 tillfällen start i september. Då vi kommer att tumma, ringla och kavla leran. Anita och Liss kommer att vara på plats för att hjälpa till. Frågor om den här cirkeln eller de efterföljande vänder då till Liss som nås på telefon 070 242 6074. Det blir också en kurs i måleri mixmedia, 3 tillfällen, start i oktober. Och mixmedia är ofta konst som man kan känna på, där olika material kombineras med till exempel olja, pastell, collage och akryl. Och de provar vi och ser vad som passar just dig. Prova på att koka i crockpot. Det blir 2 tillfällen att göra det, start i november. Och crockpot är en keramisk gryta som kokas på mycket låg värme och under många timmar. Tanken är att vi lagar ett par delikata exotiska grytor som indisk butterchicken, filippinsk köttgryta eller svensk ärtsoppa. Cirkelns syfte är att kunna hjälpa varandra och komma igång och lära sig fler recept. En crockpot kostar från 300 kronor. Och så blir det till sist en introduktionskurs i iPhone, telefonens olika system som kan hjälpa oss synskadade i vardagen. Det blir 3 tillfällen och start i februari. Då vi träffas i all enkelhet och tar med våra telefoner. Om det inte är så att du har någon själv så finns det på plats att låna. Cirkelns syfte är att hjälpa varann, komma igång och lära oss mer. En del av er är säkert redan nu duktiga, men det skulle vara kul om ni vill dela med er till oss andra. Och så fikar vi och passar på att lära oss om olika tekniska hjälpmedel som finns och som kan hjälpa oss i vår vardag. Det hälsar styrelsen SRF Ängelholm Båstad.
Vi har några ändringar i kollektivtrafiken. I Ekeby i Bjus kommun stängde häromveckan en del av Södergatan av för ett vägarbete som gör att regionbuss 260 får ta en annan väg. Det berättade vi om då. Nu har en ny tillfällig hållplats öppnat på Tjutebrovägen, sydväst om byn. Och så ska det vara till den 13 december. I Ystad börjar ett vägarbete på järnvägsbron på måndag den 16 september. Regionbuss 190 får ta en annan väg och hållplatserna Nya Kyrkogården och Gjuterigatan stänger. Till 27 september klockan 22 kör bussen istället på Malmövägen och stannar på hållplatserna Åkeshallsgatan och Gustavsgatan. I Ängelholm börjar på måndag ett vägarbete som stänger en del av Östergatan, vilket får busslinjerna 2 och 84 att ta en annan väg ända till den 20 april nästa år. Hållplatsen Bruksgatan är stängd med hänvisning till hållplatsen Polishuset A för bussarna som går mot Vejbystrand. Och snett emot finns en tillfällig hållplats för de som går mot stationen. Stängd är också hållplatsen Rönnegymnasiet och den ersätts av hållplats Rönnehallen som ligger på Kristian den andres väg. I Eslöv har ett bygge som stängt Östergatan dragit ut på tiden och stadsbuss 1:s hållplats Östra skolan ska nu vara stängd till den 27 september klockan 17. Till dess fortsätter en tillfällig stolpe på Kvarngatan, norr om korsningen med Östergatan ersätta. I Eslöv ska man den 19-20 september vägarbeta på Kvarngatan och det stänger stadsbuss 3:s ändhållplats Stinstorget. Under tiden vänder bussen vid stationen som också är närmsta alternativ. I förra veckan berättade vi att ett arbete på Rådmansgatan i Malmö flyttat på triangeln. En rad bussars hållplats fram till 24 september. Nu har också flygbussarna hänvisats till en tillfällig hållplats på Föreningsgatan, en bit öster om korsningen med Södra Förstadsgatan. Och i Malmö ska man också vägarbeta i korsningen Ärtholmsvägen Lorensborgsgatan, vilket från klockan 9 den 18 september stänger stadsbuss 8 och 34:s hållplats Bellevueallén. Och för 34:an hållplatserna Bellevuegården samt Rudbecksgatan D. De ersätts av hållplatserna Hålsjögatan eller av tillfälliga hållplatser i närheten. Och så ska det vara där till den 30 september klockan 15.
Och det var hela veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer förstås nästa fredag, den 20 september.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!